Du knyter skorna och tar fram målvaktshandskarna ur väskan. Tar en klunk vatten och stämmer sen in i lagramsan tillsammans med de andra. Stämningen är extra uppsluppen idag. Den här matchen är en av säsongens viktigaste. I samlad trupp tågar ni in på planen till jubel och applåder från läktarna. Du klappar om dina lagkamrater innan du joggar iväg mot målet. Adrenalinet pumpar redan genom kroppen. Lagkaptenerna skakar hand och domaren blåser i visselpipan. Matchen har börjat. Plötsligt hugger det till i nedre delen av magen. Fan, inte nu. Problemen har kommit och gått i flera månader. Magknip, uppblåsthet och ett konstant springande på toaletten. IBS, sa de på vårdcentralen. Möjligen stress. Se till att vila ordentligt mellan träningarna. Du har googlat och följt kostråden för IBS till punkt och pricka inför matchen. Och fram tills nyss trodde du att det hade fungerat. Men det var tydligen en bedräglig känsla. Under första halvleken sneglar du med allt tätare mellanrum mot den stora klockan. 35 minuter kvar. 30. 28. Knipet i magen blir allt värre och du känner kallsvetten bryta fram. Du borde avbryta, men den här matchen betyder allt om du ska ha en chans att ta dig vidare till landslaget. Med nöd och näppe lyckas du rädda tre bollar. När domaren äntligen blåser för paus rusar du mot toaletterna. Tre månader senare är du tillbaka på vårdcentralen. Du har väntat länge på att få en ny tid och hunnit beta av halva internets tips mot magbesvär. Slutat med socker och kaffe, gjort smoothies med chiafrön och provat dig igenom både apotekets och hälsokostbutikens receptfria sortiment. Men ingenting har hjälpt. Magen gör fortfarande ont, du har rasat i vikt och dessutom är du trött hela tiden. På träningarna tillbringar du allt mer tid på avbytarbänken, om du överhuvudtaget orkar komma. Läkaren verkar stressad. Han knapprar snabbt på datorn medan du, lätt rodnande, berättar om dina problem. Sen får du klä av dig ner till och lägga dig på britsen. Det här går fort. Jag ska bara känna lite, säger läkaren och börjar klämma på din mage. Först känns det inte alls. Men när han trycker till på höger sida andas du häftigt in av smärta. Läkaren fortsätter känna på samma område. Du ser hur någonting skiftar i hans blick. När han är färdig ber han dig klä på dig och sätta dig i stolen igen. Vi behöver göra några tester på dig, säger han.
Vi gör ett program om vår samtid och framtid. Cancerfallen ökar i samhället och allt fler unga personer drabbas. Forskningen gör stora framsteg, men behandlingarna är dyra. Och frågan är om samhället är rustat för framtidens cancerpatienter. Du lyssnar på P3, Dystopia.
Tusentals cancerpatienter väntar för länge på behandling. Det slår Inspektionen för vård och omsorg fast i en ny rapport. Problemet med långa vårdköer finns i samtliga regioner och beräknas orsaka minst 100 dödsfall bland cancerpatienter varje år.
En ny behandling mot cancer kan komma att revolutionera sjukvården. Det säger forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Men det kan dröja innan metoden blir tillgänglig i Sverige. Priset uppgår nämligen till över 1 miljon kronor per patient.
Det känns som en dröm. En sån där otäck mardröm där man vet att man sover men ändå inte lyckas vakna. Rummet verkar krympa och det är som att allt syre försvinner. Du kan inte andas. Läkarens mun fortsätter röra på sig utan att du riktigt kan höra vad han säger. Du uppfattar enstaka fraser, metastaser i bukhålan och kombinerad cytostatikabehandling. De senaste veckorna har sjukhusbesöken avlöst varandra. 3 dagar efter att du var på vårdcentralen fick du komma till sjukhuset och lämna olika prover. Sen skulle fler läkare klämma och känna på magen. Du fick röntgas och det togs ännu fler prover. Du har förstås förstått för länge sedan att det inte bara rör sig om lite magkatarr eller IBS. Ändå är det omöjligt att ta in det som läkaren framför dig just har sagt. Du har en stor svart klump i tarmen. En tumör. Visst har du hört att cancer har blivit vanligare. Men att det skulle kunna drabba dig som alltid har tränat hårt, försökt äta bra och inte ens fyllt 30 har aldrig ens kommit på tanke. Läkaren lutar sig fram och lägger sin hand över din. Vi ska göra allt vi kan för att bromsa förloppet, säger han.
A new study has found cancer cases and deaths are increasing across the globe.
The World Health Organization says cancer cases are on the rise around the world.
I februari 2024 kommer Världshälsoorganisationen, WHO, med en alarmerande rapport.
The WHO is predicting 35 million new cancer cases will be detected in the year 2050.
Allt fler människor drabbas av cancer. År 2050 väntas antalet fall ha ökat med 77%. Insjuknandet ökar både globalt och i Sverige. Och trenden syns inte bara bland de äldre.
Our cancer is increasingly claiming the lives of younger and younger people.
Det verkar som om det är en ökning som är lite större än för hela populationen bland de yngre.
Samtidigt som forskningen tar snabba kliv framåt och diagnostiken och behandlingen av cancer blir allt mer avancerad, blir det tydligare att sjukdomen slår olika hårt mot olika grupper.
There is more of a disparity than ever between different groups based on economic status and age.
Det som kan oroa mig är ju liksom tillgängligheten av att alla då har möjlighet att få den här bästa behandlingen. Och hur ska vi kunna möjliggöra att det också i framtiden är så att vi kan erbjuda den här vården till alla? Och kommer vi att ha råd med det?
Vi ska utforska vilka orsaker som gömmer sig bakom de stigande cancertalen. Hur samhället ska hantera problemet. Och hur långt vi egentligen har kommit i kampen mot det som har kallats för kejsaren av alla sjukdomar.
För att förstå vad cancer egentligen är för någonting och varför det uppstår måste vi börja med en liten repetition av grundskolans biologilektioner. Allt i vår kropp är ju uppbyggt av många miljarder celler. Alla celler har en begränsad livslängd, så när de har blivit för gamla eller skadade ersätts de av nya celler som bildas genom celldelning. Inuti cellerna finns vår arvsmassa, DNA. DNA innehåller gener som styr när cellen ska dela sig, laga en skada eller dö. Och oftast fungerar den här processen utan problem. Men ibland uppstår skador på generna, så kallade mutationer.
Det är ju så då att DNA, där mutationerna sker, det är en i grunden instabil molekyl. Den går sönder hela tiden av sig själv.
Det här är Claes Kärre, professor emeritus i molekylär immunologi vid Karolinska institutet. Han är också generalsekreterare i Europeiska akademin för cancervetenskap.
Men det gör att då måste man reparera det som har gått sönder. Och ibland så sker inte den där reparationen eller ibland sker den på ett felaktigt sätt. Och då förändras då bokstäverna, informationen i DNA.
Det här kan ske spontant, helt utan orsak. Men mutationerna kan också påskyndas av yttre faktorer, som vissa gifter, strålning, vissa virus och annat. Det här ska vi förstås återkomma till.
Mutationerna kan i sin tur påverka celldelningen.
När man får den första förändringen i en cell som ska bli en cancercell så småningom, så är det kanske någonting som påverkar celldelningen väldigt lite. Cellen delas någon gång för mycket. Men så småningom så kanske det blir en mutation till den där cellen, och då delar den på sig några gånger. Och till slut blir det så många mutationer så att den delar på sig hela tiden och går inte att stoppa.
De nya cellerna, cancercellerna, börjar alltså dela sig okontrollerat. De blir allt fler och liknar vanliga friska celler allt mindre. Så småningom kan cellansamlingen bilda en svullnad, en så kallad tumör.
Det finns tumörer som bara växer på ett ställe i kroppen och inte har förmågan att sprida sig, och som inte är cancer. De kallas för godartade. Elakartade tumörer, alltså cancertumörer, kan däremot börja växa in i andra vävnader och organ. Man brukar ju prata om cancer i fyra olika tumörstadier. Stadium 1 innebär att tumören fortfarande är liten och inte har spritt sig från modertumören. Vid stadium 2 har tumören blivit större, och vid stadium 3 har den spridit sig till lymfkörtlarna eller närliggande vävnad.
Och så småningom kan det bli så mycket celler så att en del av dem ger sig iväg från den här svullnaden med blod eller andra banor i kroppen och hittar ett nytt ställe att växa på i kroppen. Till exempel celler från huden som så småningom flyttar sig till lungorna.
När cancercellerna har spridit sig till andra delar av kroppen, långt ifrån den ursprungliga tumören, befinner sig cancern i det fjärde stadiet.
Då är det en spridd, metastaserad cancer som alltså har bildat dottertumörer eller metastaser.
Cancer kan bli dödligt när livsnödvändiga organ angrips, till exempel hjärnan, lungorna eller levern. Det kan ske både om en primär tumör uppstår i någon av dessa organ, eller om cancerceller från en tumör någon annanstans i kroppen sprider sig till de här essentiella organen. Till exempel kan celler från en bröstcancertumör sprida sig till lungorna. Eftersom hela kroppen består av cellvävnad kan cancer också uppstå var som helst och te sig på väldigt olika sätt.
Beroende av var i kroppen cancern har uppstått så blir det ju helt olika sjukdomar med olika biologi som ger olika symptom och som kanske har olika vanliga orsaker.
Vi pratar ju ofta om cancer som en sjukdom, och det kommer vi för enkelhetens skull även göra på vissa ställen i det här avsnittet. Men egentligen är det alltså en myriad av åkommor som går under ett och samma paraplybegrepp. Även inom en cancerform finns massor av olika variationer. Och två patienter som på pappret har samma diagnos kan i själva verket ha väldigt olika sjukdomsförlopp.
Men alltså, man kan ju inte låta bli att undra varför våra kroppar gör så här. Varför kan det ens uppstå genmutationer? Alltså, borde inte evolutionen ha löst det? Jag ställde den här frågan till Claes Kärre som svarade så här.
Yttersta svaret på det är nog att om inte DNA hade varit lite instabilt och gett upphov till mutationer, då hade det aldrig blivit någon evolution. För evolutionen, arternas uppkomst och utveckling, den bygger ju på att det hela tiden blir små förändringar så att nya arter kan uppstå som bättre kan konkurrera om näring eller vad det nu är. Man kan väl säga att vi betalar ett pris i form av risken för cancer för att inte behöva vara amöbor. För där hade vi varit om inte det hade varit möjligt.
Eftersom vi uppenbarligen har genomgått en ganska betydande artutveckling är det kanske inte så förvånande att cancer är en plåga som följt med oss sedan urminnes tider.
Cancer är en sjukdom som man har känt till väldigt länge.
Malin Sund är professor i kirurgi, cancerforskare och ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.
Man kan väl säga så länge vi har nedtecknat historia överhuvudtaget på något sätt så har det förekommit beskrivningar av sjukdomen cancer.
Det är svårt att bedöma hur vanligt cancer var i tidigare civilisationer. Man har bara hittat ett fåtal fysiska kvarlevor efter gamla tumörer. Däribland tecken på tarmcancer och sen egyptisk mumie.
Ordet cancer sägs komma från lekekonstens fader, den grekiska fysikern Hippokrates, som levde ungefär 400 år före vår tideräkning. Han använde begreppen carcinos och carcinoma som betyder krabba eller kräfta på grekiska. Antagligen eftersom han tyckte att tumörernas utväxter fick dem att påminna om krabbor till formen. Översatt till latin blev det här senare cancer.
Det finns inga bevis på att canceroperationer utfördes på Hippokrates tid. Men Hippokrates efterföljare, läkaren Galenos som levde på 100-talet efter Kristus, menade att bröstcancer kunde behandlas med kirurgi i vissa fall om tumören befann sig i ett tidigt stadie och kunde tas bort helt och hållet. Operationerna var dock långt ifrån patientsäkra och skulle inte heller bli det på många århundraden.
Modern kirurgi, det bemärkelse som vi pratar nu, uppstår ju liksom först egentligen där från mitten av 1800-talet. För vi har ju liksom inte haft möjligheter att söva människor, så det har ju satt begränsningar för vad man har kunnat göra. Även när modern kirurgi, cancerkirurgi kom, så var det ju problem med att ganska många inte klara av operationerna, det som skedde efter operationen. Så man kunde förblöda, man kunde få infektioner. Så även om man fick bort tumören så dog man av komplikationerna till behandlingen.
Det var först under 1900-talet, när man fick bättre förståelse för vad cancer egentligen är, som det började komma andra behandlingsmetoder som kunde kombineras med operation.
Vissa medel som hämmar kräfta har vi redan fått till prövning. En del med hormonal verkan, andra med strålningsimiterande effekt.
Strålbehandling och cellgift eller cytostatika behandling, och sen mer och mer exakta behandlingar utifrån när vi har lärt oss att förstå själva tumörbiologin och vad som driver cancercellens tillväxt.
Men trots mer avancerad behandling var en cancerdiagnos i princip en dödsdom under första halvan av 1900-talet. Kunskapen om vad som orsakade cancer var fortfarande liten. Behandlingsmetoderna var inte tillräckligt bra och forskningsresurserna inte tillräckligt stora. I Sverige överlevde bara var tredje cancerpatient sin sjukdom år 1950.
Och för att mer allmänt i framtiden komma till rätta med tumörsjukdomarna måste forskningsarbetet numera drivas långt vidare samt ut på många olika vägar.
Men år 1953 gjorde fyra forskare en upptäckt som revolutionerade cancerforskningen för all framtid.
Så då till årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, som alltså har gått till tre forskare, två engelsmän och en amerikan, för deras upptäckt av nukleinsyrornas molekylära uppbyggnad.
Upptäckten av DNA-molekylen gjorde att man förstod mycket mer om de genförändringar som leder till tumörer. Tre av forskarna, James Watson, Francis Crick och Maurice Wilkins, förärades med Nobelpriset i medicin 1962. Den fjärde forskaren, Rosalind Franklin, dog själv i cancer 5 år innan Nobelpriset delades ut och fick inte heller något erkännande för sitt arbete förrän långt senare.
Framgångarna inom cancerforskningen fortsatte att avlösa varandra. Man hittade nya metoder för diagnostik som ultraljud och magnetröntgen så att tumörer kunde upptäckas utan att man faktiskt behövde öppna upp kroppen. Runt samma tid började man också lära sig mer om vad som faktiskt kan leda till cancer.
Livsmedelstillsatser, bekämpningsmedel, mediciner, kosmetikatillsatser, lösningsmedel och förbränningsprodukter är exempel på olika klasser av xenobiotika.
Det pratades om miljögifter, radioaktiv strålning och luftföroreningar.
Kroppsfrämmande ämnen kan vara allting från gynnsamma eller neutrala för organismen till cancerframkallande eller direkt dödligt giftiga.
Och så började man sakta men säkert inse att våra vanor och livsstilsval också kan ha betydelse för risken att bli cancersjuk.
Det har kommit nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att allt fler människor dör i lungcancer i Sverige. Drygt 2000 människor drabbas nu varje år och bara ett fåtal av dem kan botas.
Innan 1950-talet hade tobaksföretagen effektivt tystat ner de rapporter som pekade på ett samband mellan cigaretter och den dramatiska ökningen av lungcancerfall som syntes i samhället.
It's the taste that makes the difference. And Lucky's do taste cleaner, fresher, smoother. So come on. Be happy. Go Lucky. Make your next carton Lucky Strike.
Rökning marknadsfördes som lyxigt, coolt och sofistikerat. Men snart gick det inte längre att blunda för de tydliga forskningsresultaten. Från 1960-talet och framåt började många länder, inklusive Sverige, arbeta aktivt för att belysa rökningens hälsofaror. Tobaksreklamen reglerades. Det dök upp varningstexter på cigarettpaketen och man jobbade hårt med informationskampanjer och broschyrer.
Imorgon kommer en delegation om 25 framstående forskare och vetenskapsmän att uppvakta inrikesminister Rune Johansson med en anhållan om stöd för åtgärder mot tobaksbruket.
Strategin fungerade, till viss del.
På röntgenronderna satt läkarna och rökte. Och, ja, det var en helt annan bild. Och sen kom evidensen fram att det var rökning som orsakade lungcancer. Och då var det många män som slutade. Och det har då satt sitt spår decennier senare. För det tar lång tid för cancern utvecklas. Så lungcancer har gått ner kraftigt bland män.
Men medan männen drog ner på bollmandet gick trenden åt motsatt håll för kvinnorna.
Under samma tidsperiod har kvinnorna genomgått det motsatta mönstret fler och fler i samband med kvinnans frigörelse, kanske på 50-60-talet började röka, och man har då fått en ökad insjuknande för lungcancer för kvinnor.
Samtidigt som allt fler lärde sig om farorna med tobaksrökning fick många svenskar upp ögonen för ett annat nöje.
Jag fick sista platserna, fanns flera platser på.
Du hörde till dem som stod och trampade i kön utanför resebyrån för att
så ungefär, ja.
slippa det dåliga vädret i Sverige.
Ja.
1955 landade det första svenska charterplanet på Mallorca. Det blev starten på en kärlekshistoria som pågår än idag. Mellan oss nordbor och de varma, ständigt soliga strandparadisen i söder.
Tycker skönt att komma ut och koppla av ifrån. Synet för mig att slippa laga mat och ha det skönt. Det är det bästa av allt.
Tyvärr var vår pigmentfattiga hud inte lika förtjust i solens kraftiga UV-strålar. Hudcancertalen började hastigt ticka uppåt.
Och i Sverige är det en dramatisk ökning från 50-60-talet när man började åka på charterresor och sola mer och mer.
Idag är hudcancer den vanligaste cancerformen i Sverige. Malignt melanom, som är den allvarligaste sortens hudcancer, har mer än fördubblats på 20 år. En grupp har dock avvikit från trenden de senaste åren. Bland personer under 50 syns numera en nedgång av antalet nya hudcancerpatienter.
Och förmodligen har det att göra med att man började ha stora kampanjer. Cancerfonden hade en kampanj som heter Sola sakta på 90-talet. Och föräldrar började förstå att man skulle skydda barnen.
Kära elev i avgångsklassen. Använd solkräm. Fick jag bara ge dig ett ord på vägen? Skulle det vara solkräm?
Och det börjar nu sätta spår. Och förhoppningsvis ska det påverka också den äldre populationen så småningom.
Men trots de senaste decenniernas framgångar inom cancerforskningen och den ökade kunskapen om riskfaktorer drabbar cancer allt fler.
På global nivå är prognosen att över 35 miljoner människor kommer att diagnostiseras med sjukdomen 2050 jämfört med 20 miljoner år 2022.
Man brukar säga att en av tre får cancer, och det är ju ganska vanligt. Och det är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar ligger före då. Så i Sverige får varje år över 70 000 människor cancer.
Insjuknandet har ökat, åtminstone de senaste 50 åren. I Sverige har antalet cancerfall fördubblats på den här tiden.
Det är ju en jättekraftig ökning. Men då ska man ju komma ihåg att under den perioden har ju befolkningen blivit större. Så det är ett av skälen till att det har blivit fler.
Att vi har blivit bättre på att upptäcka cancer spelar förstås också in.
I en del länder har man blivit mycket bättre på att diagnostisera. Man har stora screeningprogram som hittar små tumörer som kanske inte ens skulle blivit farliga.
Men det här är långt ifrån hela svaret.
Nej, det räcker absolut inte så förklara.
En grej som definitivt påverkar ökningen är att vi har blivit äldre. På 1950-talet var medellivslängden i Sverige 74 år för kvinnor och 71 år för män. Idag ligger den på 85 respektive 81,5 år. Under samma period har den globala medellivslängden ökat från 46 till 73 år.
De allra flesta som insjuknar i cancer är över 65 år. Att cancer har ett så starkt samband med åldrande beror på att ju äldre vi blir, desto fler genmutationer hinner ansamlas i kroppen. Vilket ökar risken för att cancerceller bildas.
Och någon har räknat ut att det är nog i genomsnitt minst 7 genförändringar som krävs. Och de där då tar ju tid innan de ackumuleras. Så det är det som gör att det är främst de äldres sjukdom.
I ett samhälle med högre medellivslängd hinner fler människor helt enkelt få cancer. eftersom vi inte dör av andra orsaker i lika stor utsträckning. Men inte heller det här räcker för att förklara hela den ökning av cancerfall som vi ser nu.
Om man korrigerar för det där, befolkningsökningen och åldersförändringen, då finner man att det är i alla fall någon ökning på 50 år med kanske 40%. Sådär. Det är också ganska betydande.
Även om man tar hänsyn till att vi har blivit både fler och äldre visar statistiken ändå en kraftig ökning av cancer. Och de senaste åren har flera stora studier avslöjat en trend som förbryllar forskare världen över.
Antalet personer som drabbas av cancer innan de fyller 50 har ökat kraftigt i världen de senaste 3 årtiondena enligt en ny stor studie.
Det är en tydlig ökning av antal cancerfall hos de yngre.
Flera cancerformer verkar öka extra kraftigt bland unga personer.
Det verkar som om det är en ökning som är lite större än för hela populationen bland de yngre. Det vill säga de som är under 50 år i vissa studier och under 40 år i andra studier.
Vissa forskare går så långt som att varna för en ny epidemi.
When you look at the risk of being diagnosed with cancer at a young age, so between the age of 15 to 39, that risk has increased 40% from 1975 to now. It's mysterious, it's concerning, and it's something that the whole cancer community is trying to work out right now.
En stor amerikansk studie från 2024 visar att cancerincidensen, alltså antalet nya fall per en viss population, ökat successivt hos de yngre generationerna, särskilt hos generation X och millennials. Det gäller för 17 av 34 cancerformer som studien har tittat på, inklusive bröstcancer, bukspottkörtelcancer och magcancer.
En annan amerikansk studie från 2024 visar att kolorektalcancer, alltså tjock- och ändtarmscancer, ökar bland unga i 27 av 50 länder, framförallt i västvärlden.
Ökningen av tarmcancer bland unga har uppmärksammats av flera studier, och trenden syns också i Sverige.
Helt plötsligt får man se på kameran liksom hur tarmen ser ut, och sen säger läkaren så här, ja, det där är cancer. Och då var det som en svart stor köttbulle i min tarm. Och det var världens chock.
Omkring 7000 personer i Sverige får diagnosen tjock- eller ändtarmscancer varje år. Ungefär 5% av dem är under 50 år. Och tittar man bara på ändtarmscancer är siffran 10%. Det är alltså fortfarande ett relativt litet antal under 50 år. Några hundratal personer per år. Men andelen har ökat och ser ut att öka också framöver. Prognosen är faktiskt att andelen personer under 50 år kommer att vara 10% för tjocktarmscancer och 20-25% för ändtarmscancer om 10 år. En fördubbling.
Turning now to an alarming health trend. This is important. A new report released by the American Cancer Society Tuesday is revealing that breast cancer diagnoses are on the rise, especially among younger women.
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. 2023 fick 8900 personer diagnosen och insjuknandet har ökat med 2% per år de senaste 20 åren. Nästan var femte kvinna som får bröstcancer är yngre än 50 år.
The report found that breast cancer rates have increased by 1% every year since 2012, and among younger women the rates have gone up by about 1.4% every year since 2021.
I Sverige sker den största ökningen i åldersgrupperna 50-59 och 60-69 år. Men i USA är ökningen kraftigast hos kvinnor under 50, enligt American Cancer Society. Och enligt Claes Kärre finns det tecken på att det framförallt är de svåraste formerna av bröstcancer som ökar bland unga.
Man kan indela bröstcancer i olika undergrupper. Det verkar vara de mest aggressiva vissa studier som ökar mest. Och detsamma har diskuterats för tjocktarmscancer, men man är inte helt överens. Men det visar alltså vissa oroväckande tecken på att det ökar bland unga och att det är framförallt aggressiva cancerformer som ökar.
Unga personer tenderar också att diagnostiseras i ett senare sjukdomsstadie än äldre.
Jag och hela min familj är förstås väldigt arga över hur det gick till.
I Sveriges Radio berättar 27-åriga Amanda om hur hon sökte vård för en knöl i bröstet som först avfärdades som en biverkning av hennes spiral.
Och hon sa till mig att ja, men det här kan inte vara bröstcancer, för bröstcancer, det känns som en knöl som är hård som sten.
Under månaderna som följde fick Amanda ryggproblem som inte gick över. Till slut, ett drygt halvår efter det lugnande beskedet från Amandas gynekolog, skickade en ortoped henne på en magnetröntgen där man upptäckte metastaser i både rygg och bäcken.
Att unga personer får en cancerdiagnos i ett senare skede kan ha flera orsaker. I fallet med tjock- och ändtarmscancer kan det till exempel handla om att både patienten och vården avfärdar symptomen som tecken på något ofarligt, till exempel hemorrojder eller rikliga mensblödningar.
Det finns vissa studier som talar för att vi doktorer tycker att nej, men det här är en sån ung människa, det här kan inte vara cancer, så att man försenar diagnosen.
Eva Angenete är professor i kirurgi och forskare med fokus på tjock- och ändtarmscancer vid Göteborgs universitet.
Och då kan ju det vara en orsak till att det blir mer aggressivt. Men sen en annan sak som jag har sett i en studie tillsammans med några av mina kollegor och som också setts av andra är att unga inte heller söker. Både för att man inte alls tror att det är cancer. Det är ju helt otänkbart om man är 30 år gammal att man skulle ha cancer. Och sen dessutom för att det kanske inte heller är, det är blod i avföringen. Om man ser det så kanske det är något som känns lite jobbigt att gå till doktorn för. Det är lättare om man har stukat foten. Så att det kanske blir därför också finns en viss försening.
I de allra flesta fall beror mag- och tarmbesvär hos unga inte på cancer. Men eftersom yngre patienter med tarmcancer ofta får sin diagnos först när tumören hunnit växa sig ganska stor, är det viktigt att öka medvetenheten om symptomen både i vården och hos befolkningen, säger Eva Angenete.
Vanligaste symptomen är blod i avföringen. Ungefär kanske 75% av all ändtarmscancer upptäcks med blod i avföringen. Om man har cancern högre upp i tarmen så kan man fortfarande ha blod i avföringen, men det kan döljas med liksom bajset i övrigt så att man inte riktigt ser det. Och då kan man ta prov på avföringen och se om det finns blod. Sen är det också ganska vanligt att man får ändrade tarmvanor. Till exempel att om helt plötsligt så blir man mycket lösare i magen än man varit innan. Och det kan man ju vara ibland för att man har ätit något konstigt. Men om det håller i sig i många veckor så ska man prata med någon doktor. Om man inte har varit utomlands eller haft någon magsjuka eller något annat som kan förklara det.
Tidigare har cancer hos yngre personer framförallt förknippats med ärftliga faktorer. Men den ökningen som sker nu verkar i första hand bero på något annat. Än så länge finns det inga tydliga svar på varför fler unga insjuknar. Men det finns hypoteser. Varav en har fått särskilt mycket fokus de senaste åren.
Man brukar ju dra slutsatsen att den här ökningen som vi har sett de senaste decennierna i Sverige och Europa och globalt, de tror man ändå hänger mest samman med livsstilsförändringar. Det har blivit mera populärt att peka på dem än att peka på miljögifter, yrkesmiljögifter. Sådana bidrar också, men man anser att det är en betydligt mindre del än livsstilsfaktorerna.
Vi har redan nämnt två livsstilsfaktorer, rökning och solvanor. Det är de livsstilsfaktorer som har starkast koppling till cancer. Men de verkar inte ha så mycket att göra med cancerrökningen bland unga idag. Rökningen minskar och hudcancerfallen går ju till och med ner bland yngre.
Tittar man på riskfaktorer för de cancerformer som ökar mest nu, är det andra saker i vår livsstil som är intressanta. Övervikt till exempel.
Sen 1990 har obesitas, alltså ett BMI över 30, också kallat fetma, fördubblats hos världens vuxna befolkning. För barn och unga är det en fyrdubbling.
Vi ska komma ihåg att de allra flesta med obesitas, de kämpar med det varje dag. Den stora majoriteten kämpar med sin vikt varje dag.
I Sverige lider mer än hälften av den vuxna befolkningen och mer än var femte ungdom av övervikt eller obesitas. Övervikt bedöms i en ökad risk att drabbas av minst 13 olika cancerformer, däribland tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer. Vissa studier visar kopplingar till så många som 30 former av cancer. Exakt vad sambandet beror på vet man inte säkert, men enligt Claes Kärre har en möjlig förklaring med fettvävnaden att göra.
Den utsöndrar olika ämnen som kan påverka immunsystem och påverka olika processer i kroppen. Man vet också att fettvävnaden ofta är kopplad till en låggradig kronisk inflammation. Så att immunceller kommer dit och ligger och utsöndrar olika ämnen som ger en liten inflammation hela tiden, som ger lite kärlsvullnad och annat. Och det vet man är en klar drivande faktor för cancerutveckling.
Stillasittande ökar också risken för cancer.
Aldrig tidigare har svenskar varit så stillasittande som idag. Vi tillbringar 70% av vår vakna tid sittande eller liggande.
Dels kan ju inaktivitet hänga ihop med övervikt. Dels verkar stillasittande vara en oberoende riskfaktor. Att vara fysiskt aktiv verkar å andra sidan skydda mot cancer.
När man rör på sig mycket så aktiverar man olika processer i kroppen. Muskelceller utsöndrar myokiner, olika biologiska aktiva ämnen som påverkar bland annat immunsystemet, men kan påverka celler att öka sina reningsprocesser och annat. Så det är förmodligen en intressant biologisk soppa som utvecklar sig.
Alkohol är en annan riskfaktor. Alkoholkonsumtion beräknas idag orsaka 2000 cancerfall i Sverige och 750 000 fall globalt varje år. Ju mer alkohol man dricker, desto mer ökar risken för cancer.
När man dricker alkohol så bryts alkoholen ner på olika sätt. Det bildas bland annat ett ämne som heter acetaldehyd som är mutagent och kan framkalla mutationer. Det bildas i levern. Det bildas fria radikaler som kan skada celler och orsaka inflammation. Så att alkohol är en ganska klart och betydande riskfaktor som inte kanske är så välkänd.
Även måttligt drickande verkar innebära en risk, särskilt för vissa cancerformer.
För cancer så tror man då att det inte finns någon lägsta nivå som är ofarlig, utan man ska undvika alkohol så mycket man kan. Alkoholen är liksom en del av vår kultur och god mat och så vidare. Så det är en känslig och svår diskussion.
Världshälsoorganisationen WHO har pekat på att få känner till kopplingen mellan alkohol och cancer. De vill därför se cancervarningar på alkoholförpackningar, precis som det redan finns på tobaksprodukter.
Alkohol är ett av få ämnen som finns med på WHOs lista över ämnen som bedöms som säkert cancerframkallande. De flesta livsmedlen på listan klassificeras som troligen cancerframkallande, möjligen cancerframkallande eller ej klassificerbara. Men för några år sedan fick en ny grupp av livsmedel status som säkert cancerframkallande.
This new report released today by the World Health Organization found that often beloved meats like sausage, bacon, ham and hot dogs can cause certain types of cancer.
Processat kött, alltså charkprodukter, har visat sig ha en tydlig koppling till ökad cancerrisk.
Då ska man vara klart för att när WHO gör sån här klassifikation av risker, att den är säker eller sannolik, det har ingenting att göra med hur stor risken är. Det har att göra med hur säker risken är, alltså hur många människor man har studerat och hur liksom säkra statistiska sambandet är.
Att äta 50 gram processat kött per dag, typ 2 baconskivor eller 2 mindre korvar, ökar risken för att man ska få tarmcancer med 18% enligt Världshälsoorganisationen. Rött kött i allmänhet klassas än så länge som sannolikt cancerframkallande. Där är bevisläget alltså något svagare.
Viss typ av kost verkar istället kunna hjälpa oss att hålla oss friska.
Ja, men till exempel så vet vi att en kost som är rik på frukt, grön, fullkorn och baljväxter minskar risken för cancer.
Majo Wetterhall är dietist och sakkunnig inom levnadsvanor och cancerprevention på Cancerfonden.
Och där är vi lite dåliga i den svenska befolkningen att komma upp i de mängderna som skulle behövas för att vi skulle minska vår risk för cancer. Så det skulle vara fint om vi fokuserade på vad vi ska lägga på tallriken och inte bara tänka på vad vi behöver undvika.
En annan sak som väl kan anses vara en livsstilsfaktor, även om man kanske inte brukar tänka på det så, är våra sexualvanor.
Vissa cancerformer är kopplade till vissa virusinfektioner som kan överföras sexuellt.
HPV-virus är det mest kända exemplet, som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer och cancer i mun och svalg.
Och den har ökat kraftigt, näs- och svalgcancer, främst bland män då. Man räknar med att den har trefaldigas på några decennier. De goda nyheterna där är att den kommer vi förmodligen kunna bli av med helt, för att man har ju nu vaccinationsprogram både för män och för kvinnor mot HPV, så att förhoppningsvis så ska vi slippa den ökningen i framtiden.
Utöver de faktorer vi redan har nämnt intresserar sig cancerforskarna för en lång rad andra livsstilsrelaterade vanor och beteenden som är typiska för vår samtid och kultur. Stress och sömnbrist till exempel.
Det finns en vanlig populär föreställning att man är stressad, ja, då får man ett sämre immunsystem och immunsystemets huvuduppgift är att skydda mot cancer, alltså får man mer cancer. Och det är nog en väldigt förenklad bild. Det finns inte starka bevis för att vanliga cancerformerna uppkommer på det sättet.
Men Claes Kärre tycker inte att det sista ordet är sagt när det gäller sömnbrist, stress och dess potentiella koppling till cancer.
Det är dock knepigt att forska på de här sakerna. Vårt psykiska mående påverkar ju våra vanor och beteenden. Om jag är stressad på jobbet kanske det gör att jag tränar mindre och äter sämre till exempel. Och då kanske jag får en ökad cancerrisk av det, snarare än av stressen i sig.
Ett antal studier, däribland en amerikansk litteraturöversikt från 2020, lyfter också att vår stora konsumtion av antibiotika skulle kunna ha ett finger med i spelet när det kommer till ökningen av cancer. Men enligt Claes Kärre finns det ingen stark evidens för den saken.
Inga bevis för att antibiotika skulle vara cancerframkallande.
Vissa cancerformer, i synnerhet bröstcancer, kan påverkas av hormonella faktorer. I avsnittet Hormonstörande kemikalier från 2021 pratade vi om olika ämnen i vår närmiljö som skulle kunna utgöra en ökad cancerrisk.
Det finns en ökande sån här östrogenexponering i samhället.
Cancerforskaren Malin Sundén.
Alltså kvinnligt könshormon. Att det finns mer exponering av det ute i vår miljö också. Att det skulle kunna bidra. Men det här är ju spekulationer. Man har inte kunnat visa det med säkerhet.
Malin lyfter också sent barnafödande som en möjlig förklaring till att bröstcancerfallen ökar. Att föda barn tidigt i livet, åtminstone före man fyllt 30, verkar nämligen ge ett visst skydd mot bröstcancer.
Graviditeten skyddar. Och graviditeter gärna när man är i något yngre ålder än vad vi har våra graviditeter i Sverige. Så det här är ju liksom någonting som också på sitt hörn kan bidra.
En teori är att det har att göra med att risken för bröstcancer är högre hos personer med täta bröst. Eftersom att föda barn och amma minskar tätheten i brösten kan senare graviditeter vara en bidragande faktor till ökningen av bröstcancer. Diskussionen om vad som orsakar cancer och inte kan vara ganska känslig. Det florerar en hel del myter och det kan vara svårt att hålla isär vad som är evidensbaserad forskning och vad som bara är spekulationer.
Stop using toxic makeup. Why? Most makeup brands are laced with harmful substances linked to serious health problems like cancer, weight gain and even nerve damage.
If you have a tattoo, you have a 25% increased risk of getting a bloodborne cancer, specifically lymphoma.
Och även om det finns forskning bakom många av rönen så kan bevisläget vara väldigt svagt. Till exempel har ultraprocessad mat lyfts fram som en riskfaktor i några studier, vilket fått mycket uppmärksamhet i media. Men majoriteten av studierna har inte haft några starka belägg för sina påståenden. Därför ska alarmerande rubriker om cancerframkallande ämnen ofta tas med en nypa salt. Det kan vara svårt att veta vad som är korrelation och vad som är kausalitet.
We're seeing a higher rate of testicular cancer on young men because they put their phone. Get your phone out of your pocket. Get it away from your testicles.
Det händer också att det först kommer forskning som pekar ut en möjlig riskfaktor som sen dementeras av andra studier.
Ja, när jag var ung på 00-talet så pratade man ju mycket om att våra mobiltelefoner kommer ge oss alla hjärncancer.
This is radioactive. So you get it off your person. You speak on speakerphone with it, right? You don't put it up your head. You for sure don't have it on your head driving down the road in a metal tube where it's having to work super hard to find a cell signal.
Och det är en sån grej som man sen har tittat närmare på och där man inte har kunnat hitta någon tydlig koppling.
Nej, men det har ju varit en stor debatt, men som jag läser bevisläget så finns det ingen tydlig bevis för att de är farliga.
Den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefoner är helt enkelt för svag, säger Claes Kärre.
Jag menar att det inte är någon risk.
When you eat starches like white rice or cereal or breads or stuff like candy.
Socker är ett annat ämne som ofta dyker upp i debatten om cancer.
Sports drinks, cakes. This breaks down into glucose, which is sugar, and that feeds your cancer cells.
Att äta en sockerrik kost kan ju öka risken för övervikt, vilket vi ju redan konstaterade att är en riskfaktor för cancer. Men det diskuteras också om socker i sig skulle kunna vara cancerframkallande. 2019 kom en studie gjord på möss, där tarmcancertumörerna hos mössen som matades med höga mängder glukosfruktossirap växte snabbare och blev större än hos mössen som fick normalkost. Men att detsamma skulle gälla för människor har man hittills inte kunnat hitta belägg för.
Det finns fåtal studier som har tittat på det här och visat ett samband.
Dietisten Majo Wetterhall igen.
Men de är alldeles för få för att ha en vetenskaplig relevans i den här frågan.
Radikalt förändrade levnadsvanor skulle samtidigt kunna rädda mellan 15 till 20 000 personer i Sverige från att få cancer varje år, enligt Claes Kärre. Och historiskt vet vi ju att förebyggande arbete med rökning och solvanor har gett resultat. Det verkar dock krävas mer än rekommendationer för att förändra folks beteende när det kommer till matvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion. Kanske för att det här är livsstilsfaktorer som i sin tur påverkar så mycket annat. Vilken ekonomi man har, hur hemmaförhållandena ser ut och ens genetiska förutsättningar.
Och då måste vi göra strukturella förändringar för att komma åt det.
Det kan handla om att se till att vi inte bara vet hur vi ska äta hälsosamt, men också har råd och tillgång till hälsosam mat. Och att vi har en fysisk miljö som uppmuntrar till aktivitet.
Till exempel behöver vi titta just på infrastrukturen i vårt samhälle och se till att det är lättare att gå och cykla till skolan eller till arbetsplatsen. Så att det inte finns stora parkeringsplatser om man uppmuntrar att ta bilen istället.
Det ska sägas att cancer hos barn inte kopplas till livsstilsfaktorer. Där är det den genetiska slumpen som styr. Men övervikt och fetma i barndomen ökar risken för att övervikten följer med i vuxen ålder, vilket alltså i sin tur kan öka risken för cancer. Därför menar experten att det är viktigt att cancerpreventionen börjar redan i ung ålder.
Forskarna vi har pratat med är överens om att det behövs fler åtgärder för att motverka spridningen av cancer. Men samtidigt finns det fortfarande stora kunskapsluckor när det kommer till vad som orsakar cancer. I synnerhet vad som ligger bakom ökningen bland unga som vi ser nu. Att det har med förändrade levnadsvanor att göra är än så länge bara en kvalificerad gissning.
Vissa cancertyper ökar dessutom utan att det går att hitta samband till livsstilsfaktorer.
Det finns tecken till exempel på att icke-rökningsassocierad lungcancer ökar framförallt hos kvinnor som ju är oroväckande. Vad är det då som gör att de får cancer? Det är lungcancer, ingen som vet.
Det går aldrig att säga säkert varför en enskild person har blivit sjuk. Så mycket som 50% av alla cancerfall beror faktiskt på helt okända faktorer eller på slumpmässiga mutationer.
Man kan säga då för en patient som har fått cancer att 50% chans att du har fått den här enbart på grund av mutationer som skulle ha hänt vad du än hade gjort. Så att det finns inget skäl att som patient eller anhörig eller vårdpersonal anse att någon får skylla sig själv för att ha dragit på sig cancern. Det kan vara en storökare som hade fått cancer i alla fall av slumpmässiga skäl. Och det där är ganska viktigt och det är inte helt i linje med vad vi omges av i mediaflödet, för att allting idag ska ha en orsak. Antingen har man själv levt på fel sätt eller också är samhällets fel.
Så det enda vi egentligen kan vara säkra på är att cancer med stor sannolikhet kommer drabba oss alla. Förr eller senare. Antingen genom att någon i vår närhet blir sjuk eller genom att vi själva blir det.
Ja, medan det idag är en av tre som får cancer under sin livstid så verkar vi faktiskt gå mot ännu sämre odds.
Många är rädda att det där kan bli en av två, faktiskt.
Men allt är inte så mörkt som det låter. För trots att fler insjuknar verkar fler också överleva sin cancer.
De godare nyheterna är att dödligheten i cancer, den åldersstandardiserade dödligheten, den har faktiskt gått ner med mellan 20-30%, lite olika för män och kvinnor. Trots att antalet insjuknande ökar så minskar andelen personer som dör.
Inom cancerforskningen brukar man räkna på relativ 10 års överlevnad. Alltså hur stor andel av cancerpatienterna som överlever 10 år eller mer jämfört med den övriga befolkningen.
1970 överlevde bara 3 av 10 svenska patienter sin cancer 10 år efter diagnostillfälle. Idag överlever 7 av 10, tack vare att man har blivit bättre på att diagnostisera tidigt och att behandlingarna har blivit mer effektiva.
Samtidigt är cancer fortfarande den näst vanligaste dödsorsaken, både i Sverige och globalt. I Sverige dör omkring 22 000 personer av cancer varje år och för hela världen är siffran nästan 10 miljoner. Prognosen skiljer sig dramatiskt mellan olika cancerformer.
De cancerna som syns på utsidan är ju lättare att diagnostisera ofta än de som är på insidan. Och vi har ju flera cancersjukdomar där vi tyvärr inte har sett att det har blivit så tydlig förbättring i prognos sista decennierna. Och det kan vara cancerformer där symptomen är rätt så diffusa i början och de syns inte på utsidan. Och sen när det väl ger symptom så då är ofta sjukdomen långt framskriden och vi kanske inte har de bästa behandlingarna mer.
Pancreatic cancer is one of the most deadly types of cancer. It often does not cause symptoms, and it isn't usually found until the cancer has spread. It's seriously affected so many families, so many loved ones.
Bukspottkörtelcancer är ju hypokondrikerns värsta farhåga. En cancerform med notoriskt låg relativ överlevnad. Och det är också ett exempel på en cancerform där överlevnaden inte har förbättrats med tiden. Bukspottkörteln sitter långt inne i bukhålan och det kan ta år innan cancern börjar ge tydliga symptom.
Då är den redan allt för stor och har brutit igenom barriärer och kanske spritt sig. Och då blir den väldigt svår att behandla. Så därför så är ju då 10-årsöverlevnaden för malignt melanom långt över 90%, medan den är knappt 10% för bukspottkörtelcancer. Så stor skillnad kan alltså vara.
Äggstockscancer är ett annat sånt exempel på en cancerform som är svår att upptäcka. Den växer också djupt inne i magen och ger sig ofta till känna först när sjukdomen redan är långt gången. Men Malin Sund har hopp om att nya diagnostiska metoder ska göra det lättare att hitta svårupptäckta cancerformer i tidigare skeden.
Jag ser att med den här otroligt snabba framstegen nu med maskininlärning och AI-teknologier så tror jag att det kommer att bli lättare att fånga saker, att vi liksom kan få den typen av algoritmer som liksom varnar för här liksom i systemet när någon söker med vissa symptom.
Samtidigt förbättras också möjligheten att upptäcka cancer tidigt med hjälp av röntgen och blodprov, säger Malin Sund.
Kom på undersökning när vi kallar dig för cancerscreening. Ja, det budskapet kommer från Sveriges regioner som gör en gemensam informationskampanj nu i september.
En annan viktig faktor för att upptäcka cancer tidigt är screening. Alltså storskaliga undersökningar som görs även på personer som känner sig friska.
I Sverige finns det idag 3 screeningprogram för tidig upptäckt av cancer. Det handlar om bröstcancer, cancer i tjocktarm och ändtarm och HPV-cellförändringar och livmoderhalscancer.
Tack vare screening kan många cancerfall upptäckas i tid så att behandlingen kan sättas in och öka chansen för överlevnad. Screening för bröstcancer, alltså mammografi, minskar dödligheten i bröstcancer i Sverige med cirka 20% enligt flera forskare. Sett från det perspektivet skulle man ju helst vilja screena hela befolkningen för alla cancerformer. Men så enkelt är det ju tyvärr inte i praktiken.
Screening är en väldigt mångfacetterad fråga och vi ska ju också vara medvetna om att dels screening kan ju vara kostsamt, men screening kan ju också öka. Det måste ju leda till någonting. Man ska ju inte screena för sånt där man inte kan, så att säga, göra någon skillnad.
Att genomföra storskalig screening är dyrt. Och för att det ska anses vara motiverat behöver screeningen kunna leda till bättre åtgärder än om sjukdomen hade upptäckts senare när den drabbade börjat få symptom och självmant uppsöker sjukvård.
Nu är det ju alltid nästan så att det blir en bättre överlevnad om du hittar en cancer tidigare. Men hur pass mycket tidigare behöver du hitta den för att du ska få den effekten? Om du hittar den någon månad tidigare kanske det inte blir någon effekt.
Rent krasst måste man alltså räkna på om screeningen kan rädda tillräckligt många människor för att det ska vara ekonomiskt värt det.
Det kan man tycka att det är väl hårt omänskligt. Räddar det några liv så ska vi införa det. Men om man tänker då att det här programmets kostnad, den resursen måste tas från någon annan håll i sjukvården. Då är det någon annan som inte får, så att man måste göra sina avvägningar. Så det finns liksom väldigt noggranna kriterier för när man tycker att en screeningmetod är tillräckligt bra för att tillämpas.
När en cancerdiagnos har fastställts ska patienten så snabbt som möjligt matchas med rätt behandling. Inte sällan innebär en kombination av flera olika behandlingsmetoder.
Det vart ju väldigt snabbt operation. Då tog de hela bröstet, hela vänstra bröstet. Så det var ganska så platt. Alltihopa var borta.
Kirurgi är fortfarande den vanligaste behandlingen mot cancer. Målet med canceroperationer är att få bort så många cancerceller som möjligt. Ofta ges strålbehandling tillsammans med operation för att minska tumörerna och förebygga nya.
Cytostatika, eller cellgifter, ges för att döda cancercellerna. Ofta direkt i blodet genom injektion eller dropp. Läkemedel används både för att bota cancer och för att lindra symptom och förlänga livet på patienten. Idag finns också hormonbehandlingar för vissa typer av cancer.
För leukemier, alltså blodcancer, används stamcells- eller benmärgstransplantation för att ersätta blodbildningssystemet hos den cancersjuke med ett blodbildningssystem från en frisk person.
Immunterapi är en nyare behandlingsform som går ut på att aktivera kroppens immunförsvar för att bekämpa cancerceller som annars är proffs på att undkomma försvaret.
Upptäckten ledde till Nobelpris 2018 och vad det handlar om det är att med läkemedel stärka kroppens egna immunförsvar så att vissa immunceller, de så kallade T-cellerna, kan ta koll på tumörerna.
Det finns olika typer av immunterapi. Man kan använda antikroppar som binder till cancercellerna och som fungerar som markörer för var immunförsvaret ska gå till attack. En annan metod som har tillkommit nyligen är så kallade checkpoint-hämmare som riktar in sig på immunförsvarets T-celler och gör dem mer aggressiva. Den här metoden har visat sig ha god effekt på bland annat spridd malignt melanom.
Tidigare när man hade en totalt spridd sjukdom i hela kroppen, då var det alltid liksom kört. Det var något år kvar att leva, även om man ska vara väldigt försiktig med sådana utsagor. Men nu kan man med hjälp av den här checkpointblockaden faktiskt få bort tumören i, som det ser ut, nästan 50% av patienterna. Och det är en fantastisk resultat på en spridd tumör. Och om man kunde få det att fungera på andra cancerformer så skulle man vinna oerhört mycket.
Att genomgå en cancerbehandling är ofta slitsamt, både fysiskt och psykiskt. Särskilt cellgifter är ökända för sina biverkningar. Cellgifter dödar nämligen inte bara cancerceller utan också friska celler i kroppen. Det här kan få obehagliga effekter som sänkta blodvärden, illamående, magproblem, håravfall och andra fysiska symptom. Och i mycket sällsynta fall kan vissa typer av cellgifter och strålbehandling faktiskt leda till att ny cancer uppstår.
Cellgifter och strålning som ju skadar DNA i cancercellerna. Cancercellerna är ju väldigt beroende av sitt DNA och att det delar på sig hela tiden. Och därför angriper man det med saker som sabbar DNA. Men det kan ju då framkalla nya mutationer. Så att en del cancer uppstår helt klart som sekundära till behandling. Det är inte ovanligt att kvinnor får en leukemi långt efter de har behandlats för en bröstcancer till exempel.
Det här hände Sveriges tidigare EU- och demokratiminister Birgitta Olsson.
Det är eftermiddag fredagen den 12 januari 2024 i Washington DC. Den tredje dagen efter att en ambulansfärd tagit mig till akuten på grund av sepsis och lunginflammation.
Här berättar hon i sitt sommarprat i P1 2024.
Jag har genom feberfrossan redan första kvällen hört att läkarna pratade om leukemi. Men jag stänger ute, för det gäller inte mig. Jag har ju faktiskt redan bröstcancer. Jag kommer att bli utskriven efter helgen.
Birgitta Olsson hade aggressiv bröstcancer och fick 34 rundor med cellgifter mellan 2021 och 2023. Hon fick operera bort ena bröstet och 22 lymfkörtlar. Hon blev till slut av med sin bröstcancer, men mindre än ett år senare drabbades hon av terapirelaterad akut leukemi.
Jag börjar min vana trogen med att googla statistik. På Cancerfondens hemsida läser jag att en person med min leukemi som inte får behandling brukar dö inom ett par veckor till månader. Herregud, hur länge har jag gått med detta?
Birgitta Olsson fick ytterligare en chans tack vare att hon matchades med en stamcellsdonator och blev erbjuden en visserligen mycket riskfylld stamcellstransplantation som antagligen inte hade erbjudits i Sverige. Men för många andra kommer förr eller senare beskedet att det inte finns något mer sjukvården kan göra för att bota cancern och att bromsande behandling eller palliativ vård är det enda som återstår.
I den stunden väljer vissa att sätta sitt hopp till mer alternativa behandlingar.
Nobody cures you. You cure yourself. And so you have to start to look at the human body as this self-healing organism that's always figuring out how to keep you alive.
You know, we used to think that you could not reverse heart disease, you could not reverse cancer, but we're seeing it today.
You can. I see it
all
the time.
And it can be done with the help of food.
Så många som var fjärde cancerpatient i Sverige testar andra metoder än de som sjukvården erbjuder, som komplement eller som alternativ till vårdens behandlingar. Det kan till exempel handla om att prova en viss kost eller att experimentera med naturläkemedel. Den alternativmedicinska rörelsen har flera kända förespråkare. Och även om många av dem säkert har goda intentioner, finns också rena svindlare som är beredda att utnyttja sjuka människors desperation för egen vinning.
I have been healing a severe and malignant brain cancer for the past few years with natural medicine, Gerson therapy and foods. It is working for me.
Ett känt exempel är den australiensiska influencern Belle Gibson, som vi också pratade om i wellness-avsnittet. Hon fick sin claim to fame 2013 när hon berättade för sin stora följarskara att hon lyckats övervinna en obotlig hjärntumör enbart genom att äta en hälsosam kost och leva en holistisk livsstil.
She said she was a sick young mum who found her salvation in wholesome foods and natural therapies when conventional medicine failed her.
Belle släppte en kokbok och en app med sina nyttiga recept och blev en stor inspiration för många cancerpatienter. Utöver berömmelse tjänade hon också höga belopp på sin verksamhet. Ljudklippet kommer från 60 Minutes Australia.
For many, she was the wellness warrior. Her good health was the great hope for her followers, especially those battling cancer themselves.
Men 2015 spräcktes Belles framgångsbubbla när två journalister avslöjade hennes bluff. Hon hade aldrig haft cancer. Och hon hade heller inte donerat de hundratusentals amerikanska dollar som hon sa sig samla in till välgörenhet.
Do you take responsibility for driving any people away from conventional medicine in seeking treatment for their cancer?
That would be really heartbreaking to me because I never intended on doing that.
Do you accept that that's what you might have done?
I accept that might have happened.
Hur många cancersjuka som faktiskt hängav sig åt Belle Gibsons råd är inte känt. Men att patienter väljer att överge sjukvårdens behandlingar till förmån för alternativa metoder är inte ovanligt, enligt Malin Sund.
Varje månad träffar man kanske en sån patient som då vill göra något annat istället. Och jag skuldbelägger aldrig någon för det. Så jag säger att jag kan inte rekommendera det, men att det är ju ditt val. Däremot så är jag alltid mån om att säga att dörren är på glänt. Vill du komma tillbaka så finns vi här.
Det finns ingen alternativ eller komplementär medicin som har visats kunna bota cancer. Däremot händer det saker på forskningsfronten och inom hälso- och sjukvården som ingjuter nytt hopp om bättre botemedel hos såväl patienter som läkare.
This is going to be completely unprecedented. It is going to affect medicine in ways we've never seen before.
You can match a blood transfusion to a blood type. What if matching a cancer cure to our genetic code was just as easy, just as standard? And that's the promise of precision medicine.
Tack vare att det gjorts enorma framsteg inom gendiagnostiken kan man numera få ut stora mängder biologisk data från enskilda individer till mycket lägre pris än tidigare. Det gör att man kan få mycket större detaljförståelse för hur någons cancer fungerar, vilka genmutationer det är som orsakar den.
Nu finns det ju en modern diagnostik där man med hjälp av gendiagnostik kan kartlägga precis varenda arvsanlag i en cancercell och ta reda på vad är det som är fel i den här patientens cancer jämfört med den där patientens.
Sen kan man skräddarsy behandlingen och sätta in målinriktade läkemedel som angriper precis de mekanismerna i cellerna som får cancern att växa.
Det handlar bland annat om nya typer av immunterapi och målinriktade cytostatikabehandlingar som riktas direkt mot cancercellerna istället för att angripa celler i hela kroppen. De nya diagnostiska metoderna och de skräddarsydda behandlingarna går under begreppet precisionsmedicin.
De här behandlingarna har potential att vara mer effektiva och orsaka färre och mildare biverkningar. De kan användas både för att bota cancer och för att lindra symptom på såväl barn som vuxna.
När jag kommer in i rummet så säger jag till Simon, min onkolog, att ja, Simon, vi skippar kallpratet nu, bara pang på rö. Det är fantastiskt, säger han. Nej, inte så bra, säger Simon, inte så. För då blir jag bara besviken.
I P1s Kropp och själ intervjuas Angelica som överlevde magstrupscancer mot alla odds tack vare en ny typ av immunterapi.
Jo, men det är fantastiskt, sa han, och liksom hoppa med benen. Titta här, sa han, jag har suttit i flera timmar för jag trodde inte på det själv. Man ser inte ett enda spår av cancer, inte någonstans.
Precisionsmedicinen beskrivs som ett paradigmskifte inom sjukvården. Den är redan idag en del av den svenska cancervården och väntas bli allt mer etablerad framöver. Och cancerforskaren Malin Sund är optimistisk till vad de nya behandlingarna kommer kunna åstadkomma på sikt. Inte minst för patienter med cancer som idag är obotlig.
Med de framstegen som görs inom forskningen så kommer vi att få fler sätt att kunna attackera också den spridda cancern med behandlingar som förhoppningsvis är så pass skonsamma att man ändå kan leva ett gott liv med god livskvalitet trots att man har en obotlig cancer.
Samtidigt är Malin Sund orolig för att framgångarna inom cancerforskningen inte ska komma alla till gagn.
Det kommer ju väldigt stora landvinningar, det kommer väldigt stora framsteg inom cancervården och det är inte alltid billiga behandlingar heller.
Nej, det här med målinriktade behandlingar låter ju jättedyrt.
Det är det också. Många av de målinriktade läkemedlen är relativt nyupptäckta och nyregistrerade och därför skyddar av patent som gör att läkemedelsbolagen kan ta höga priser. Och så är det förstås dyrt att forska på de här sakerna också. Det innebär att behandlingarna idag kan kosta 50 till 100 000 eller mer per patient och år. Och de dyraste behandlingarna kostar flera miljoner för varje patient. Nu står samhället inför svåra etiska beslut när det kommer till hur resurserna ska prioriteras och vilka patienter som ska få tillgång till de nya dyra medicinerna.
Det som kan oroa mig är ju liksom tillgängligheten av att alla då har möjlighet att få den här bästa behandlingen.
Det här är en oro som Malin Sund delar med många. I WHOs rapport om cancer från februari 2024 lyfts ojämlikhet fram som ett akut problem. På global nivå varierar tillgängligheten till effektiv behandling, diagnostik och information om riskfaktorer enormt mycket.
Men även i ett land som Sverige, som har en avancerad cancervård och höga överlevnadssiffror ur ett globalt perspektiv, finns problem med ojämlikhet.
För det första så är ju dödligheten i cancer klart kopplad till socioekonomisk klass, eller vad man ska kalla det. I Sverige har man studerat det här mest genom att dela in folk efter vilken utbildning de har.
Sett till all cancer är det ingen större skillnad på risken att insjukna mellan låg- och högutbildade personer. Men risken att dö i cancer är betydligt högre bland personer som har utbildning under gymnasienivå. Bland kvinnor utan gymnasieutbildning avlider till exempel 40% fler än bland kvinnor med eftergymnasial utbildning. En siffra som faktiskt har blivit högre över tid. Och även bland män syns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och dödlighet.
Och det har att göra med att om man har lägre utbildningsgrad så kanske man har svårare att ta till sig livsstilsråd och man är också svårare, man kanske är mindre benägen att gå på kontroller, mindre benägen att gå till doktorn om man känner sig sjuk eller mindre benägen att gå om man blir kallad till en screening. Alla de där faktorerna samverkar till att diagnosen ställs för sent. Och ställs diagnosen för sent, då kommer ju det medverka till en högre risk att dö i sin cancer också.
Malin Sund lyfter också språkförbistringar och bristande tillit till vårdapparaten som bidragande orsaker till att vården har svårare att nå ut i en del grupper. Ovilja att delta i screening eller ta HPV-vaccin av religiösa skäl kan också vara en faktor.
En rapport från Cancerfonden från 2018 kom fram till att runt 3000 liv skulle kunna räddas om personer med låg socioekonomisk status hade samma överlevnad i cancer som mer välbeställda personer.
Det här förklaras delvis med skillnader i livsstil och sannolikhet att uppsöka vård i tid. Men rapporten poängterar också att det finns jämlikhetsproblem inom själva vården.
Tyvärr har vi en ojämlik vård som finns både relaterat till var man bor, vem man är och till de resurser som kan finnas på olika ställen.
Roger Henriksson är överläkare i onkologi och professor i cancersjukdomar vid Umeå universitet. Han menar att tillgången till cancerscreening och behandling varierar kraftigt mellan olika delar av landet.
Till exempel screeningen utav tjocktarmscancer.
Regionerna Stockholm och Gotland började införa screening av tjocktarmscancer redan 2009. År 2014 kom Socialstyrelsen med en rekommendation att alla regioner skulle kalla personer i åldrarna 60-74 år till screening för tjock- och ändtarmscancer. Något som man bedömt skulle kunna rädda livet på omkring 300 personer per år. Ändå dröjde det minst 20 år innan andra regioner ens började införa screeningen.
Och fortfarande får inte alla människor den tillgång till den här screeningen utav tjocktarmscancer som är beslutat. Om man säger att man har påbörjat arbetet, det stämmer, men det är inte genomfört ännu på många regioner.
Även tillgången till olika behandlingar skiljer sig mellan olika delar av landet.
Det finns variation i behandlingen som man får. Och vi ser även till och med skillnader i hur det går för cancerpatienterna. Vi har olika överlevnadssiffror för en mängd olika typer av tumörsjukdomar som talar för att det beror på en ojämlik vård.
Den här ojämlika tillgången gäller också för precisionsmedicin som vi pratade om nyss.
Om man tittar på användningen av olika sådana här precisionsmediciner så kan man se att det varierar mellan olika orter, mellan olika regioner, hur man använder den. Så vi har en ojämlik användning även av precisionsmedicinen.
Här menar Roger att även läkemedelsbolagen bär ett ansvar för att se till att de nya medicinerna inte blir för dyra.
Hur mycket pengar kan man egentligen ta betalt? Hur mycket måste man tjäna på varje behandling? Där måste ju samhället och de privata då, industrin se hur ska vi möjliggöra för att fler patienter ska få tillgång till de här allt mer sofistikerade och idag kostsamma behandlingarna. Det kommer att skapa en ännu mer ojämlikhet i framtiden om inte man kommer fram till något bra där.
Ett annat problem inom den svenska cancervården är långa vårdköer.
Gunilla fick vänta i 9 veckor på behandling och då hade hon gråtit och bråkat för att skynda på processen.
Ovissheten, att det känns som att man har en tickande bomb i kroppen som man inte vet vad som kommer hända med.
De facto är ju att den ojämlika vården är en av orsakerna till att människor dör i sin sjukdom. Det är ju bara att läsa i dagstidningarna när de ger enstaka fallrapporter från bara en kryssning på ytan.
År 2015 inleddes en nationell storsatsning för att korta cancerköerna. Man införde standardiserade vårdförlopp, förkortat SVF. Det är riktlinjer som beskriver vilka utredningar och behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt hur fort patienten ska få behandling från det att man fattat misstanke om cancer. Målet var att 80% av de som fått en cancerdiagnos ska få vård inom tidsramarna för SVF.
Men trots miljardsatsningar från staten kvarstår problemen med de långa väntetiderna. Endast 33% av patienterna i Sverige startar sin behandling inom måltiden. Dessutom varierar väntetiderna kraftigt mellan olika regioner och cancerformer.
Claes Kärre menar att vissa patientgrupper löper större risk än andra att fastna i vårdköerna.
Det är underbemannat, det är överbelastat. Och då inträffar naturligtvis när folk har fått sina vårdprogram att vi måste skjuta upp en tid, vi måste minska takten, vi kan inte göra så många röntgenundersökningar, vi kan inte göra så många operationer. Och då börjar man ställa in och då meddelar man folk att din behandling eller din undersökning är flyttad dit och dit. Och då kommer människor som är välutbildade och har starka nätverk att protestera och ringa och skälla och se till att de får. Medan de som inte har detta, de är mindre benägna att göra det. Och det är helt enkelt genom deras uteblivna telefonsamtal som deras behandling försenas eller försämras.
Utöver underbemanning och resursbrist ser överläkaren Roger Henriksson dålig uppföljning av politiska beslut som en orsak till att cancervården är ojämlik.
Man har inte följt upp och man får inga konsekvenser. De här standardiserade vårdförloppen och kötiderna som finns. Man har noterat att vissa regioner inte alls har genomfört någonting där. Men de fortsätter ändå få pengar. Och politikerna på nationell nivå vågar inte ta så att det blir konsekvenser just av de sakerna.
Han pekar också på problemen med bristande samverkan mellan olika vårdaktörer och regioner.
Man kan inte ens komma överens om ett gemensamt journalsystem.
Roger menar att bristerna i den offentliga vården har lett till att många söker sig till privata aktörer. Till exempel för att få en second opinion, alltså en ny medicinsk bedömning.
Han jobbar själv både på Norrlands universitetssjukhus och med att ge second opinions privat.
Det är en självklarhet om du som människa ser att du inte får vården rätt tid, du får inte optimal vård, du får inte tillgång till second opinion. Det är självklart de vänder sig till någonting annat, och då är det ju privata initiativ som finns.
Frågan om privatiseringar i vården har debatterats flitigt i många år. Vissa menar att privata vårdgivare hjälper till att komplettera och avlasta den offentliga vården. Andra tycker att faktumet att det går att köpa sig till snabbare diagnos och behandling går emot principen om att Sverige ska ha en jämlik vård för alla och vård efter behov. Det finns ju till exempel en risk att en person går till en privatläkare och får en cancerdiagnos och sen remitteras till en läkare i den offentliga vården för behandling. Då har patienten fått gå före de som står i den offentliga vårdkön och väntar på diagnos.
Det är ju förkastligt om det, när det fungerar på så sätt att man köper sig rent ut sagt förbi köer för att få en snabbare behandling. Om det finns andra patienter som redan väntar i den offentliga sektorn på förbehandling. Det är ju inte alls bra att det är så.
Renodlade privata cancerkliniker är än så länge ovanliga i Sverige. Men de har faktiskt börjat dyka upp och lovar resursstarka kunder vård utan väntetid.
Individuell cancerbehandling utan väntetid för alla patienter.
I min vision i samhället skulle inte behövas privata vårdgivare. Men när ett samhälle inte fungerar optimalt, som vi kan se idag när det gäller vården, då har jag full förståelse att det blir privata. Vi kan ju inte hindra människor att försöka få något bättre om det finns.
Roger hoppas att skärpta krav och bättre resursfördelning på sikt ska kunna leda till en mer likvärdig vård för alla cancerpatienter.
Jag hoppas den nationella cancerstrategin ska bli lite vassare. Det har satsats jättemycket pengar på cancervårdsköer, men det har inte blivit så mycket bättre. Man måste börja ställa krav på de regionerna när man inte genomför de saker som finns beslutade.
Experterna är överens om att både vården och samhället i stort står inför stora utmaningar när det kommer till att möta de ökande cancerfallen, inte minst ekonomiskt.
Ja, det kommer ju vara en enorm press både på sjukvårdsekonomin och samhällsekonomin i stort. Idag lever det 600 000 människor som antingen har haft eller har cancer. Och 2040 är det nog mer än 1 miljon. Alltså, det är ganska mycket. Det är många lyssnare, många tittare, många läsare, många konsumenter eller kunder, många väljare som kommer att liksom vilja påverka samhället för att förbättra det. Men det kommer ju kosta väldigt mycket, och det är en stor utmaning för sjukvården och för forskningen.
Här måste man också ha med sig att stora händelser som en ny pandemi kan dyka upp och lägga ytterligare belastning på sjukvården. Då riskerar cancerpatienter att drabbas hårt, menar Claes Kärre.
Men låt oss säga att det kommer en ny sån situation, en jättepåfrestning på sjukvården, eller att det kommer någon slags naturkatastrof eller hybridkrig som verkligen påverkar samhället djupt så att sjukvården verkligen inte kan jobba på full kapacitet. Då kommer alla diagnoser försenas, och det kommer direkt påverka hur sjuka människor blir och hur många de dör. Det är ett dystopiskt scenario som faktiskt kan inträffa.
Claes säger att man måste komma ihåg att sjukvården är bräcklig.
Det första som händer när den sviktar lite grann, det är att det slår på ett ojämlikt sätt mellan olika samhällsklasser.
Men om vi lyckas få rätt resurser på plats och forskningen tar ytterligare några stora kliv framåt, finns det då en chans att samhället kan bli helt fritt från cancer i framtiden?
Claes Kärre tror inte det.
Det kommer nog gå att utrota livmoderhalscancer som är associerat med ett virus. Men cancer generellt tror jag aldrig man kommer kunna utrota, av just det skälet att det beror på att det är mutationer är en nödvändig del av livet. Och jag tror inte att man kommer tyvärr kunna bota all cancer. Det kommer alltid finnas cancer som upptäcks för sent av olika trista skäl.
Däremot ser han att fler människor kommer kunna leva långa och bra liv trots att de drabbats av cancer, tack vare prevention, bättre diagnostik och effektivare och skonsammare behandlingar.
Det finns ju massor med forskning som har visat sig ge nya sätt att upptäcka cancer och behandla cancer. Och om man tänker på vilka enormt kraftfulla metoder vi har inom forskningen idag som inte vi hade under den här perioden där det här ändå har skett, då måste det ju ske mycket under de närmaste 50 åren om vi har resurser och en god sjukvård som kan ta hand om forskningsresultaten.
Malin Sund delar den här inställningen till framtiden.
Jag är ändå hoppfull om att vi kan ta fram behandlingar som är både effektivare men också skonsammare på sikt. Vilket innebär att det, även om det kostar, så blir det på totalen en mindre belastning än en tuffare behandling eller att inte behandla alls. Att jag tror ju ändå att nettsumman måste bli det att det är lönsamt att behandla och att det också är lönsamt att till exempel screena och hitta cancer tidigt, för då vet vi att vi kan ge en skonsammare och ofta också billigare behandling.
P3 Dystopia är slut för idag.
Källförteckning hittar du som vanligt på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp, P3 Dystopia Eftersnack, där man kan diskutera det här och andra avsnitt.
Tekniken sköttes av Johan Hörnqvist.
Och Agnes Lundberg har hjälpt till med manus och klipp.
Det här avsnittet är gjort av mig, Vendela Antepol.
Med hjälp av mig, Anna Lillkung, vintern 2025. Help gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brothers still. I will not kiss you. Cause the hardest part of this is leaving you. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.